Nu är Jonas här med sin öl. Jag sitter alltså i en solstol. Kör vi. Okej. Hej på er. Och hej på dig Jonas. Dags för podd.
Hejsan. Dags för podd. Whoop whoop.
Ja, hur är det hos dig? Kallt och så eller?
Ja, alltså vi hade ju säkert 20 minusgrader här nu idag.
Nej, det är nog snarare 20 plus 20 30. Grader.
Varmt. 28 grader är det här.
Ja.
Det var,
jag sa det igår, det var ju lite regnigt här igår. På förmiddagen regnade lite, eller kanske regnade en 10 minuter. Så att marken just hann bli lite fuktig. Och mullrade hela 2 gånger igår. Så hård åska var det. Förra gången var det bara ett muller och det var 3 veckor sedan eller någonting. Då var det ingen regn heller. Så sa jag det igår kväll när vi gick till ICA sen, bara, känner du, det är ryssvindarna nu. Nu kommer hösten. Det kändes så igår, men inte så mycket idag.
Nej, det är så varmt så man kan ju liksom inte ens... Ja, det är bara kletigt.
Ja, det är kletigt överallt. Man öppnar kylskåpet så är allting kletigt. Det är liksom... Det är hemskt alltså. Ja. Man ska egentligen inte klaga.
Jo, när det är så här varmt så får man klaga.
Ja, men det kan inte vara mellan varmt. Det är antingen så är det varmt eller så är det regnigt. Så
men är det. Vi bor ju i landet lagom.
Ja. Alla tror att det är landet
lagom. Ja.
Jaha, har du gjort något kul sen sist? Sen, vad blir det? Sen meetupen?
Ja, vad har jag gjort egentligen? Jag har haft 2,5 veckas semester.
Härligt.
Mm, det är väldigt skönt.
Hur mycket har du kvar? Så,
jag har 1,5 vecka kvar. Och jag har gjort en väldigt massa saker. Jag har varit på Legoland och Lalandia med familjen. Och så har vi varit på Halmstads äventyrsbad. Och så har vi varit i mina föräldrars sommarstuga på Öland. Och sen så... Ja, har vi byggt på vårt trädäck hemma?
Ja.
Det var mycket för mig.
Ja, det känns som att du är någon nytt ställe varje gång du skriver imorgon på Slacken. Ja. Man förstår inte. Här sitter jag bara hemma och gör ingenting.
Men det är gött alltså. Visste du att det finns ett uttryck för det som heter hemester?
Jag har hört ordet någon gång. Nej, det hade varit gött att åka någonstans. Utomlands hade jag gärna åkt, men det känns så dumt att åka någonstans samtidigt när det är som det är här. Liksom. Det, jag fattar inte folk som håller på och reser till Grekland eller Spanien eller vad fan. Man bara, missar ni att det är 35 grader här?
Ja.
Jag förstår man vill byta miljö och liksom vissa åker för resandets skull, men folk åker ju på solsemester till Grekland för att sola och bada. Man bara, du behöver inte åka någonstans för att spara de pengarna. Och liksom i vinter när det är kallt igen eller någonting.
Frågan är om man inte åker iväg för att slippa disk och tvätt och städa och all den skiten. Att det är liksom det som är själva egentligen poängen.
Ja. Fast den är ju kvar när du kommer hem.
Ja, man behöver inte tänka på den för en vecka i alla fall.
Du har disk plus 50 000 bananflugor som flyger omkring lägen.
Ja, det är ju det då.
Men jag måste säga, vi fick skitmycket sådana här några veckor sedan. Sen var vi borta en helg. Och vi har en sån här mix av vinäger och vatten, disk, vad det nu är. För hokkok som står på diskbänken. Och den fångar faktiskt mycket av dem. Men när vi var borta 1,5-2 dagar och kom tillbaks så var typ alla borta. Mm-hmm. Och de har inte kommit tillbaka sen dess. Och jag tror fan det har blivit för varmt för bananflugorna till och med.
Till och med
jag
dem.
Jag tror inte de pallar
längre. De där som längre. Flugor!
Ja! Alltså vanliga flugor har vi fått.
Ja,
jag tror jag smakar. Ja, jag tror jag smackar 10 stycken varje kväll. Och på morgonen är det 3 nya som flyger runt och juckar på varann. Jag fattar inte. Jag tycker alltid att det är lite så här, det känns lite så där att ta död på flugor. För jag menar, egentligen, de gör ingenting. De bara flyger omkring. Och,
i ansiktet, upp i näsan, i ögonen.
Ja, men om man jämför med myggor eller något annat sånt där skit. Liksom, de flugor gör ju ingenting. Det kändes lite extra så där. Och döda 2 stycken här om dagen när de var i någon sorts parningssituation. Jag tog båda i en smäll. Det kändes lite så här.
Säg han och asgarvar.
Sorry. Jaha. Nej, jag har inte gjort. Jag har faktiskt också haft semester. Men sen har jag bara varit hemma. Jag tog semester för att få pengar. Laracon, tycker vi ska snacka Laracon?
På en gång. Jag tycker vi ska snacka om Laracon.
Okej. Okay. Kör då. Snacka då. Jag har inte sett någon video så att...
Har du inte sett keynoten Taylor körde?
Jo, Taylors, men inte resten.
Nej, jag har inte heller sett dem. Jag funderar lite på hur lång tid det brukar ta innan de släpper den där videosen egentligen.
Ja, jag lyssnade på Laravel News igår och de sa att det brukar, de sa in a few weeks. Så att
okay.
De var ju ganska snabba med att få ut Taylors så att,
ja, det var ju väl bara typ timmen efter, eller?
Ja, något sånt. Och det var ju bra kvalitet så att jag antar att resten också kommer rätt snabbt.
Hoppas det.
Snart. Jag ser fram emot Uncle Bobs talk. Jag har hört att den är
okej.
Kontroversiell.
Alltså? Kontroversiell för POP-utvecklare eller kontroversiell?
Nej, generellt tror jag. Generellt. Oj. Ja. Han sa väl lite saker som kanske inte alla håller med. Jag vet inte, du har inte följt det som har pågått på Twitter. De har ju börjat ta upp lite, har snackats lite på Twitter om det. Jag tror det handlar något om single responsibility-grejer.
Jo, det har jag sett. Men det var typ Taylor som skrev en sak, något svar
på en kubbar. Ja, jag tror hans talk handlade om ämnet.
Ja.
Så att det ska bli kul att se. Men jag hörde att han var jättebra. Men har man sett hans video så vet man att han är en bra talare. Så att,
ja, precis.
Inget konstigt.
Ja, jag är väldigt nyfiken. Jag har kollat på de flesta av Uncle Bobs videos på YouTube. Mm. Dock inte så mycket av de här Clean Coder-videorna. Har du sett dem?
Ja, vi började kolla på dem på Naturalations. Så jag har sett en del av dem. Men skulle gärna se alla. De är riktigt bra. Bra ämnen och bra videos.
Han är så jävla fjantig i dem, tycker jag.
Ja,
det är en sak som jag stör mig med. Uncle Bob, han ska ha någon slags bonhumor.
Ja, inte ens det är bara jättetramsigt. Det är jättetramsigt.
Ja, jag pallar inte med det riktigt, så jag slutade faktiskt kolla.
Ja, men det är nog inte bara därför att, utan det finns nog en poäng bakom det. Distrahera lite så man kommer tillbaks till. Ge en liten break för hjärnan, för de är ganska långa ändå. Ett avsnitt är väl ändå en timme, lite nästan över, va?
Ingen aning.
Så att det är rätt länge att sitta och sträcklo liksom, såna grejer. Vilka var det fler som snackade? Har du någon bra koll? Jag kommer inte alls ihåg.
Matt Stauffer är ju en ständig talare där. Hans talk är också väldigt nyfiken på. Sen så vet jag faktiskt inte så många fler. Det var väl Adam Wadden och Caleb på Titan. Hade också något talk som verkade...
Just det. Den snackar de om i 20% här, men jag har inte hört det avsnittet än.
Nej, inte heller.
Just, jag har skippat det lite för att jag inte har sett talket. Tänkte jag se det efter.
Okay.
Freik pratade ju om sin media library tydligen. Som Spatia har gjort. Har du använt den?
Nej.
Jag har lagt Ja, jag har lagt in det i något projekt någon gång. Men det var rätt länge sedan. Men de nämnde det på Laravel News. Och rätt häftiga grejer man kan göra med det. Dels så är det ganska bra överlag för att hantera om du behöver liksom media library eller media handler i din applikation. Bara för att ladda upp bilder och sånt. Och det är väldigt smidigt att du kan, jag tror du använder bara en trait i exempelvis users.
Ja, precis.
Så
i modellen.
Kan du ladda upp. Ja, exakt. Exakt. Och då kan du ladda upp bilder, eller du kan få kopplingar till bilder, till filer då, som används i media. Och sen nämnde de då att man kan få ut ett zip-paket med alla filer som tillhör en viss någonting.
Modell 1, 2, 3 typ.
Ja, till exempel en user. Och du kan även få dem, även om filerna är sparade på olika ställen, som vissa saker är sparade på S3, vissa lokalt, vissa någon annanstans. Så får du filerna från alla sources. Och i en zip-fil, och inget sparas lokalt, utan så kan du bara skicka iväg det till kunden om de begär ut det. Så det är rätt nice. Och extra bra nu i GDPR-tider. Liksom om folk vill ha sin data så kan man zippa ihop. Och sen en annan bra grej som de nämnde som jag inte hade läst om förut. Det är att man kan få vad heter det? Responsiva bilder. Så du laddar upp bilder så får du responsiva bilder av dem i när du laddar upp dem. Så dels så används de här sourcet-taggarna som finns i HTML. Som du kan använda. Så beroende på upplösning så använder HTML olika bilder. Som är då i olika storlekar och upplösning och så vidare. Och så har de tydligen så finns det någon sån här. Så man får automatiskt en sån här. Vad heter det? Vad kallar man det? En sån här temporär bild medan bilden laddas, du vet. Så att du har någon sån här utsuddad bild eller grå bild och sen kommer så du får en sån på köpet i det. Så det var rätt snabbt så man behöver responsiva bilder och använda den rakt av.
Ja, på något sätt. Det låter faktiskt väldigt bra.
Ja, så jag ska själv kolla in det där paketet igen och se vad de har lagt till det. Så det var nice. Vad var det mer? Jason Fried var ju där och snackade. Jag kommer inte ihåg vad han tog upp.
Du, inte jag heller faktiskt.
Ja, faktiskt.
De har väl inte ens skrivit någonting om vad talksen ska handla om?
Det finns en schedule och där står ju rubriken för talksen.
Ja, okej.
Westboss var ju där och snackade om CSS Grid. Det är lite sugen på att skriva om själv. Bloggpost eller göra någon video. Om folk är intresserade. Så säg till. Ja just det. Han. Jag fick ont i ögonen. Jag ser ingenting. vad heter han? Caleb. Han pratade ju om jag för mig att han skulle prata om att använda JSX-filer i Vue.
Okej.
Alltså det är som man skriver React, så som man skriver React. Normalt. Har jag för mig. Och även you var och snackade om senaste Vue CLI 3. Hur man kan använda det med Laravel. Ja, det var lite sånt. Sen var det en massa andra som hade lite så här softer talks och lite annat. TJ Miller pratade om API:er med Laravel som jag också hörde var bra. Och så. Ja, nej men det var som sagt, det ser fram emot videosen. På tal om Jason Fried så jag lyssnar just på den här podden. Vad heter han? Han är en sån här nisse som alltid hörs överallt. Han heter... One second please. använda Spotify. Hallå. Vad heter det? Tim Ferriss Show.
Okej.
Okay. Så han snackar med Jason Fried. Jättelångt, 2 timmar typ. Sjukt långt poddavsnitt. Mm-hmm. Men det var ganska intressant och kul att höra. Han verkar vara en vettig vän. Jason Fried från Basecamp.
Ja, just det. Det är foundern, va?
Ja, en av dem. Det är DHA, så han som är de två. Verkar vara en ha så här vettiga grejer. Det var kul att snacka om. Han snackar rätt mycket vettiga saker. I podden då, inte ens talk på Laracon. Det vet jag inte vad han snackar om. Det står Q&A, jag fattar inte. Men här i den här podden så bland annat snackar de om i Basecamp, och så har de kör inga KPI-er, för de som vet vad KPI är, förresten Google it. Och det var ganska så här roligt, och de har så här inga mål, riktiga mål satta. Så många företag har ju ekonomiska mål bland annat, eller tillväxtmål, och då ska man nå 21% av tillväxt, och om man når 20% så är hela livet ett jävla misslyckande. Och det känns ju bara så, han sa det själv, att det är så konstigt. Hur är det ett misslyckande? Men i många företags ögon är ju det ett misslyckande. Det är som många företag säger, ja, vi ska ha 20% årlig tillväxt.
Mm.
Ja visst, du kan inte ha 20% årlig tillväxt år på år på år på år på år. Det är helt omöjligt.
Ja, fan, det går inte.
Det är så konstigt. Lite sådana grejer här pratar om. Han tänker mycket så, både på personliga planet, och de har det så på businessen. Så att, kan jag rekommendera om de vill lyssna och få lite vettiga tankar för sig själv.
Mm.
Yes. Ska vi komma in på det mitiga från Laracon? Eller det var inget mer?
Ja, precis. Nova.
Nova. Kan väl berätta först vad det är. Det var ju stora snacket inför Laracon. Ja. Vad skulle Taylor lansera? Och ska man vara lite så short and concise, så det är ett admin-gränssnitt.
Ja.
Ja. Och när jag läste det i Slacken så tänkte jag, vad fan?
Ja, jag tänkte exakt samma sak faktiskt.
Sen såg jag hans keynote, jag tänkte, fan vad nice.
Mm. Jag förstår inte riktigt hur de har fått ihop det, för att det är ett view-baserat single page application system.
Mm.
Men det är ju, man använder ju POP för att beskriva vad saker och ting är, alltså fälten och sådär. Och jag, till exempel då, så kan man ju sätta att det ska vara en text area, och så är det kopplingar och referenser till höger och vänster. Relationer kan man ange och sådär. Jag fattar inte riktigt hur de har gjort för att sedan lyfta över det till vyer och i sin tur till Vue.js-komponenter då. Det är någonting som jag kommer gräva djupare i. Jag tycker att det är ett sjukt intressant projekt.
Ja.
Det känns ju som att de, just i och med att vad heter han? Steve Shoger.
Mm.
Min nya idol, oh by the way. Att de har ju verkligen tänkt på alla de här små grejerna.
Mm.
Som väldigt, alltså väldigt många springer vilse på.
Mm.
Så man inte riktigt tänker, alltså det är så lätt att missa dem. Och där tycker jag att de har gjort ett väldigt bra jobb med att liksom hur de får ihop det.
Mm. Mm. Ja, alltså det är väldigt väl genomtänkt överlag. För det blir ju så. Och som det har kommit upp i alla fall direkt efter lanseringen där, så var ju många att det finns ju redan gratis sådana här som gör typ samma sak. Och vid första anblick så är det ju så. Men kolla, om man tittar man på hans på den här keynoten när han presenterar det, som keynoten som gick över med typ 30-40 minuter för att det var så mycket. Så det är inte bara det här att det är så väl genomtänkt hur själva GUI:t kanske fungerar, att ja, en knapp inte syns om, man inte, om det är någon rättighetsgrej och lite sådana grejer. Jag tycker liksom själva det är så väl genomtänkt integrationen bakåt hela vägen. Hur man liksom kan hur lätt det är och, alltså det blir ju inte bara crud-fält helt enkelt.
Nej.
Tyckte jag, utan det var så mycket mer där. Plus att ofta när du, om man använder någon av de här andra adminpanelerna, eller det är ju ofta dels en adminpanel och dels är det någon crud builder i dem. De befintliga som finns. Problemet är att du blir så hård knuten till de adminpanelerna och du måste göra det lite så som de vill. Och använt dem nästan från början. Det är ofta ganska svårt att mecka in dem i efterhand. I det här fallet så kan du ju ta vilken applikation du än har, hur stor den egentligen än är, och bara plutta på, slänga ut hela din gamla adminpanel och plutta på det här istället. Eftersom det bara var i princip en config-fil du satte upp för de olika ställena. Och att den då, allting går efter dina befintliga rättigheter. Speciellt om du kör Laravels egna guards och de grejerna. Jag vet inte riktigt hur det går om du har någon egen meckat. Det var ju så många såna här små saker som eller så många liksom såna grejer som var så väl genomtänkta. Just att du kan välja vilken sorts fält som ska användas och lite såna grejer. Och det är på din tidigare undring där om hur de har gjort med vyerna. Jag antar att de läser av, för du i den här konfigen så spesar du vilken sorts fält det ska vara. Och jag antar att de har komponenter färdiga. Och då läser de bara in den här config-filen på något sätt till Vue:n. Till Vue.js-delarna. Och sen ritar ut komponenter efter det.
Ja, det måste ju nästan vara något sånt. Men det måste nästan vara något sånt.
Ja.
Men då är det ju...
Eftersom
när man sen bygger på sina egna vyer.
Exakt.
Så måste det ju vara någonting som är... Antingen så genereras det on the fly, eller så... Ja.
Det genereras väl antagligen on the fly.
Det måste finnas någon slags... Ja. Men då gör man för att bygga routes till exempel. Säg att man bygger en ny modul. Jag vill bygga en... vad ska vi säga? Jag vill bygga en mediehanterare. Och då ska den ha sina egna Vue.js routes och hela den biten. Alltså det eftersom systemet de har byggt är så pass stort, så är jag väldigt nyfiken på hur de har komponerat ihop det för att få det till att bli ett så pass väl strukturerat system. Eller nu vet jag inte om det är väl strukturerat, men är du med på vad jag menar?
Ja.
Det är, ja, väldigt häftigt är det i alla fall. Kan verkligen ni som inte har kollat på hans keynote spana in den.
Verkligen. Den är värd att se. Det enda jag tyckte var så här lite när han presenterade att man, de här egna komponenterna man kan göra, så var det ju att man skulle göra i princip en egen Vue-app som sen kopplas in. Och det jag tänkte där då var att det blir, ska man då börja lägga in många egna grejer, så blir det väldigt många extra, mycket filer. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Alltså det blir ju, för de hade ju en, de hade väl någon sån här dummy grej. Du kunde generera en dummy komponent eller starter play, start plate eller vad man ska kalla, från C-Lite. Ja. Mm. Så du fick strukturen. Men jag tänker då att om jag gör 10 sådana egna i mitt projekt, då får jag ju 10 mappar med alla de här filerna och assetsen och grejer. Så det blir ju väldigt mycket overhead, kan jag känna. Eller kan jag generera en sån och göra alla mina komponenter i en view-applikation, så att säga. Och hur skulle det i så fall fungera?
Ja, det finns... Det, ja, precis. Det, men det är lite det jag menar. Det finns så väldigt mycket frågetecken om kring hur han har strukturerat upp det. För att det ska fungera bra, liksom. Men det ska bli väldigt spännande. Jag måste gräva ner mig lite i det och känna på det.
Mm.
För om det är som så att det är så pass bra som han demade på Laracon. Det vill säga om det är så pass lättanvänt för mig som användare som det är för så som han demade det.
Mm.
Så då är det ju, Då lyfter man ju den här rapid application development RAD-grejen till helt andra nivåer, tänker jag.
Mm.
Då blir licenspengen, den blir liksom bara köpte. Bara köpt och använde.
Ja. Alltså jag tycker jag ser. Angående licenspengar så känner jag väl att egentligen så är det ju inga pengar. Sen kan jag väl tycka att det borde, att den billigare varianten borde vara billigare. Samtidigt så förstår jag ju, alltså det, och jag vet ju precis varför han hymlar ju inte ens med varför han har det priset. Det var ju någon som skrev att du kunde ju haft tagit $9 för det.
Mm.
Och då för den billiga. Han bara, och så hade haft 10 gånger mer supportärenden.
Ja.
Ja, så han vill ju slippa support och handskas med det så mycket som möjligt. Det är ju en anledning till att han har ett högt pris. Och visst, fine, det förstår jag.
Men släpp skiten fritt då och sälj support.
Jag tror inte det blir mindre support. Folk, du vet hur folk är, folk kräver ju support ändå fast saker är gratis, open source. Speciellt om det är open source. Då tycker de ju att du ska sitta där 24/7 och svara på frågor och fixa saker.
Så är det väl.
Det blir ju inte samma tryck på att fixa buggar, tror jag, när det är, alltså, det är fortfarande open source, men det är ju inte open source på samma sätt. Det kostar ju, så att så att jag förstår, och det är ju lite så att, alltså, för mig, om jag bara skulle vilja testa det nu, så känns det lite sådär att behöva betala $99 om jag aldrig någonsin kommer använda det i någonting skarpt. Men om jag skulle använda det i ett projekt som faktiskt antingen kan generera pengar till mig eller som någon annan betalar för, jag bygger något för någon och de behöver en adminpanel, hur liten sajten än är, så är ju $99 eller ens $199 inte ett stort pris. Det var lite som de nämnde det på Laravel News här, så här, den ena killen, vad heter han, inte Michael Derinda, han andra.
Jake Bennett,
han sa det att han sa att han kommer köpa licenserna, och även om man skulle köpa 10 licenser och behöva lägga ut, så är det fortfarande nästan mindre pengar än vad ditt företag har betalat för att du ska åka till Laracon.
Ja.
Och det stämmer ju lite. Alltså, det var som jag räknade till dig, om jag skulle åka till Laracon EU, vilket jag fortfarande inte vet. Så det blir mellan... det blir mellan 10-15 000. Med allt som allt. Och köpa 10 stycken licenser av Nova för 199 blir i svenska pengar 15-20 000, beroende på vad dollarn ligger på. Så det är liksom inte, egentligen så här är det inte mycket pengar, alltså vad det handlar om. Men man har ju det här, det är ju lite det här mindsetet man har, bara, men allt ska vara gratis, jag vill ha gratis. Man kollar alltid efter gratisalternativ.
Ja, men lite så är det ju. Och någonstans så får man ju skärpa sig liksom.
Ja, men det är ju samma sak om man tänker själv. Man vill ju själv skapa något som folk ska betala pengar för. Vilket då blir konstigt om man själv vill ha allting gratis. Så att det, ja.
Min gratis är så gott.
Men du, om vi lämnar Laracon US lite och bara snabbt dyker in lite i Laracon EU.
Jo!
Nu vet ju inte du om du ska åka dit.
Jo, det ska du.
Men har du kollat någonting på vilka talare det är som är signade och vad de ska prata om?
Vilka som är där, sa du?
Ja.
Du bröts lite. Ja, nej, inte riktigt, va? Det var ett tag sedan. De har ju fortfarande lagt till fler. Så jag har inte riktigt jättebra koll.
För det är Taylor 26 talare registrerade.
Ja, och det som var lite tråkigt här nu, jag märkte det. Jag vet inte om jag sa det till dig. Men de har ju...
21.
De kör ju 3 spår. Vilket är lite tråkigt.
Jag hör inte det riktigt, för att det står här att jag har en poor network connection. Men
ja, du hackar för mig med. Du hackar här med. You are a poor connection.
Får du det också?
Nej, men jag hör dig dåligt. Jag tror inte din connection klarar av att du tog av dig tröjan.
Nej, det måste vara det.
August 29, 31.
Ja, det finns ju 21 registrerade. Så jag tänkte kolla med dig om du skulle åka. Om du har några som du verkligen skulle gå och titta på, eller som du skulle vilja se liksom.
Ja, nu funkar inte den här sajten för mig. Vad är det som händer? Är det min connection som blev poor kanske? Jag ska öppna dörren igen. Internetsignalen kommer inte igenom kanske när man stänger dörren. Jag fick jättedålig konst. Det går inte. Laracon EU-sajten säger för dig med.
Nej.
Varför kan jag inte se något? Den funkar helt enkelt. Schedule-sidan funkar inte.
Nej, du måste gå in på speakers och sen klicka på namnet på alla talare.
Ja, för den har funkat, schedule-sidan. Jag har varit inne där innan.
Nu jävla gick det igång. Nu hör jag det mycket bättre.
Varför funkar inte den här sidan? Alltså det här SPAs alltså. Jävla skit.
Frågan är om det är det.
Jo, det är
det. Jag kan säga att jag har ett par som jag kommer gå och kolla på. Den första är Mark Starkey. How not to take a simple idea and pump it full of steroids. Känns som ett väldigt smutt. Trevligt.
Alltså jag måste bara säga, det är, jättejobbigt att de har speakersen så här i bollar och så måste man klicka på varje för att se vad de har för talk.
Ja.
Varför kan det inte bara vara en lista? Gången de...
Men så var det förra året, va? Eller förra?
Ja, okej.
De skrev, på Mark Starkers talk så skriver de: creating an application can be a daunting prospect for the single developer, especially if said project is larger than anything previous undertaken. Mm-hmm. The margin for error and scope creep are bigger than they are normally. Det känns som någonting som nästan varenda utvecklare går in i vid något tillfälle under sitt arbetsliv då.
Mm.
Den andra är Amanda Folsson. Zero to API with Lumen. Nu använder inte jag Lumen själv, men jag tänker att jag älskar ju bygga API, men det kanske har framgått tidigare. Jag får inte stänga dörren nu, Mikko.
Nej, den blåste upp.
Jag tror att där finns det nog väldigt mycket man kan lära sig av. Och jag har haft lite kontakt med Amanda Folsson på Twitter genom åren.
Mm-hmm.
Och vi har snackat en del om GitLab till exempel. Hon var ju någon slags vad säger man? Produktnörd. helt fel uttryck. Men hon åkte runt och pratade om utveckling i relation till GitLab då.
Mm.
Så ja, tror att hennes talk skulle kunna vara väldigt spännande också. Nästa sak är introduction. Och det är ju domain-driven development. En introduktion i domain-driven development tolkar jag det som. Jag går väl inte riktigt tolka på något annat vis, tror jag. Men hur man på ett välstrukturerat sätt kan liksom strukturera upp sin applikation att i sina olika domäner. Det är också någonting som för mig så känns det som nästa steg i min utvecklingskurva, eller vad det heter, vad man säger.
Vem var det av?
Det var av Richard Basic.
Mm.
Verkar också väldigt bra.
Christopher Pitts talk kan ju också vara en sån här lite rolig, bra grej. Hur man blir kär i, eller fall back in love with coding. Typ gisten. Kan vara rätt nice. Så han sa... this talk will extrapolate the boundaries of software to show you five fun ways to fall in love again with code, with the inevitable collateral of making your family and friends fall in love with it too. Han ska ha en workshop också, Laravel idea to product, för de som ska på workshopen. Det verkar rätt nice.
Jag skrev till honom på Twitter, för jag blev väldigt nyfiken på hans workshop. Men han skrev att jag skrev och frågade ifall det var riktade sig mot nya utvecklare, eller ifall den riktade sig mot mer seniora utvecklare som kanske redan har byggt en del saker i Laravel och liksom ja. Och han skrev tillbaka då att det var mer för nybörjare snarare än för seniorutvecklare. Men han är ju också han figurerar ju väldigt mycket i communityt, Christopher Pitt. Så utav den anledningen så är det också väldigt intressant att gå och titta på hans talk.
Ja, absolut.
Har du varit på några sådana här större typ som Laracon?
Nej, ingen alls. Vi skulle ju få åka på typ en par år på Net Relations, men det blev aldrig att jag fick åka på något.
För det jag funderar på, jag var ju på Laracon 2015 eller 16.
Mm.
Och när jag åkte dit, så baserat på den personen jag är, så skulle jag aldrig gå fram och bara säga: hejsan Taylor, mitt namn är Jonas, hur mår du?
Mm. Mm.
Är det någonting du skulle göra i en sån situation? Att bara liksom gå fram till folk på en konferens och säga, och börja liksom prata?
Nej, alltså jag är ju när jag har varit på såna här presentationer av olika slag, jag går ju gärna på såna. Men sen när det är de här mingestunderna, så jag går ju mest runt där för mig själv och bara, ja. om ingen kommer fram och snackar med. Jag är ju också såhär, jag har väldigt svårt för, eller så här, bara, dels har jag jättedåligt bara så här random snacka om ingenting. Eller det är inte svårt, jag har ingenting att säga, jag är ganska tyst om överlag. Jag pratar inte ens med min sambo. det blev så tydligt. Vi var på ICA igår kväll. Hela vägen till ICA, jag tror vi gick tysta nästan hela vägen. Jag gick runt och tänkte bara, fan vad konstigt, vi borde typ gå runt och prata hela vägen, och så här går jag alldeles tyst. Men samtidigt så har jag tänkt det, för jag har hört så många som säger att det är så trevligt och det är så enkelt att prata med alla på just Laracon framförallt då. Så jag vet inte, kanske man skulle försöka liksom ta sig lite i kragen och bara gå fram till randoms och snacka, eller om det står en grupp och några människor, bara kila in i huvudet och bara lyssna vad de säger och hoppa in i diskussion.
Men hur skulle man inte känna sig då?
Ja, men det beror ju på, alltså det har varit mycket så här snack om vett och etikett och hur man ska bete sig och vara liksom hjälpsam mot dem som är just som vi då, som inte skulle normalt gå fram och prata med någon. Att man ska liksom, står man i en grupp så ska man inte stå i en stängd cirkel, utan man ska lämna en öppning så att det finns plats att ställa sig. Man ska stå i en Pac-Man, som det är sagt, så man ska lämna en tårtbit liksom. Och finns det plats att gå, ställa sig någonstans, så att på vissa ställen, jag har ju gått fram på vissa när folk har stått runt ett så här, runt bord eller något så här, runt ståbord, så är det inte 10 personer runt ett så här 30 cm bord, men det står, om det finns liksom lite plats så kan man gå och hänga lite där och lyssna på vad folk säger, och bara, så till slut så har man något att säga och då bara måste man öppna käften. Du vet hur det är.
Ja, precis. Ja. Sen så är det en som jag har tittat väldigt mycket på. Nu faller jag tillbaka. Och det är Katarina Trzeszewska. Hon ska hålla ett talk om solidprinciperna.
Mm, jag såg det och tänkte direkt, åh nej.
Ja, det blev jag väldigt så här, shit, spännande.
Ja. Ja, det är rätt, jag vet inte om det är bara jag, men jag köper inte riktigt alla de där.
Mm.
Jag vet inte, det finns så många tillfällen där det blir så mycket overhead och så mycket för mycket. Ja, jag vet inte vem det var som snackade, jag lyssnade nyss på någon som pratade om det där också. Det kan vara någon gammal podd jag lyssnade på eller någonting, men det var liksom så här, ja, men det blir ju, blir saker verkligen enklare bara för att man gör något fint liksom?
Att det kanske inte blir enklare precis just nu, men det kanske blir lättare om ett halvår, tänker jag.
Ja, men blir det det? Alltså för exempel, det liksom, det enklaste exemplet är ju att du har massa saker i en fil. Och när du börjar solidifiera det så att säga, så går du från att ha en fil med många metoder och massa grejer, så går du till att ha fina filer, men du går till 15 filer istället. Blir det lättare att hitta om ett halvår? När du måste, du vet, du, och när saker liksom ska vad blir det, man skickar in saker till allting, man liksom kräver klasser som kräver dependency-grejer. Då vet man ju inte, det blir ju bara så utspritt och utstrött till slut. Jag vet inte om det blir så mycket lättare egentligen.
Jag håller faktiskt inte med. Har du häpna?
You little you.
Nej, för att jag tror att det har väldigt mycket med de olika kodbaser som jag arbetat i. Att det om man anammar den här objektorienterade principen och går in i solid-tänket, så skulle jag nog säga att om man har en välstrukturerad solid-baserad kodbas, så är jag nästan helt övertygad om att man får lättare att följa för att du följer flödet i koden då, för att du kan hela tiden se att i det här objektet och i den här klassen är det någonting som pajar, och när det här objektet skickar inte vidare rätt information så att det pajar någonstans, så att du får liksom inte den här det här garnnystanet där du måste följa i väldigt många steg för att hitta var en bugg till exempel.
Ja, fast det blir två olika saker där, känner jag. Alltså att ha bra objektorienterad struktur är helt skilt, så att säga, från solid, tycker jag. Och det, bara det löser ju väldigt mycket. Speciellt i såna här kodbaser som du pratar om. Jag vet precis vad du pratar om. Och det är ju kodbaser som inte har en bra struktur och en bra objekttänk från grunden. Men om du ska lägga på alla solid-principer strikt dessutom på de här grejerna, så blir det ju så extrapolerat liksom, så att du har så mycket till slut på så många ställen i fina egna silon, att det blir kanske inte lättare att följa egentligen. För är du inne i en fil, så vet du bara vad just den filen sysslar med. Du vet inte vart sakerna kommer ifrån. Då måste du måste alltid följa hela flödet för att veta.
Men ser du inte det i stacken då? Det gör du väl?
Inte nödvändigtvis, för att den är isolerad. Klassen är isolerad för sig själv. Du vet inte nödvändigtvis vart den får sin information ifrån, eller vilka det är som använder den i sak.
Jo, men det ser du i stacktracen.
Ja, om du kör applikationen, ja. Men om du bara öppnar upp en fil och ska börja titta i filerna, då har du ingen aning om.
Nej, det är sant. Absolut.
Då blir det är ju bara rörigt. Det blir ju rörigt att liksom veta vad som hör till vad och hur.
Ja, det är absolut. Det köper jag.
Men det beror ju liksom på. Jag tycker inte man ska bara, men det här, det är SOLID som gäller och all the way, ingenting annat, och så blir du skjuten om du inte följer det. Det finns en plats liksom, tid och plats för allt. Så. Och ibland måste man extrahera, och jag tycker inte man behöver ens i en och samma applikation och att alltid bestämma, antingen kör vi så här eller kör vi inte där, utan jag tycker nästan att det, okej, nu den här klassen går ju liksom inte, eller det här dokumentet går inte, och det går inte att hantera längre, nu måste vi göra någonting åt det. Och då kan man bryta ut det, medan det finns kanske lite mindre klass som det här funkar som det är och det kommer inte bli ett problem.
Alltså det jag tänker på är att om man anammar strukturen från början när man bygger nya saker då, så får du ju ja, du kanske är rätt. Jag tänker också på den här diskussionen som vi pratade om innan på Twitter med single responsibility asset då i solid. Och jag tänker alltid att ett objekt där ska hantera sin egen sak. Om du har en produktmodul till exempel, modell menar jag, så ska produktmodellen aldrig göra någonting utanför produktmodellen.
Mm.
Och men det kanske bara är common sense, eller vad säger du?
Ja, för mig, alltså ja, det borde ju vara, om vi ser som så. Sen kanske det inte är det. Men det skiljer ju agnarna från vetet, vet du. Det låter lite dryg. Nej, men det blir ju lite så. Alltså, vissa saker är väldigt självklara för vissa människor. Och då kanske inte, för de människorna så blir ju kanske många såld i regel lite overhead. För att man har liksom ett sånt tänk redan från grunden på något sätt. Även utan att man plockar isär allting i mikroskopiska delar.
Mm.
Så att det beror ju på. Jag tror det också är väldigt individuellt hur mycket man behöver, om man ska säga, följa de principerna. För att har man en sån organisering i huvudet på något sätt, ett visst sorts tänk, så kommer det nog ganska mycket automatiskt, och den organiseringen blir bra i koden ändå.
Mm. Däremot, jag köper vad du säger. Däremot så finns det ett annat spektrum utav, eller en annan sida av samma mynt. Och det är när folk skriver sin kod som en utvecklare, snarare än för någon som ska läsa den. Till exempel då number of days strategy, number of month strategy. Alltså man suffixar alla sina klasser som har hemma i någonting med vad det är för typ utav klass. Ungefär som att man kallar allting för controller i HTTP controllers. Ska man behöver man göra det? Eller ska man, det hade varit samma sak som att då kalla alla sina modeller för user model eller product model.
Jag förstår vad du menar.
Alla sina bladefiler för
men kommer inte det där liksom från andra språk från början, att det har varit liksom convention? Det är som om man kollar på C sharp, så där är det ju, eller .net, där är jättemycket, allting ska heta interface och allting ska heta ditten och allting ska heta datten. Jag vet inte om det är samma sorts organisering, men alltså det blir ju lite, ja, jag förstår vad du menar.
Det där är någonting med, som stör mig otroligt mycket, att man liksom man ska, i min värld så ska man inte behöva kalla någonting för interface.
Nej.
Utan om någonting implementerar ett visst interface, då är det ett interface. Vi behöver inte säga att det är ett interface.
Nej, jag förstår vad du menar. Det som är smidigt med det är ju, det så är det ju, och när du har filer öppna i din editor, så annars skulle du snart ha 14 flikar uppe där alla filer heter user, och du har ingen aning om vilken fil du ska in i. Men det är ju ett mindre problem, du kan ju få med hela namespace och så vidare. Men sen blir det ju också, om du säger att du har en, säger att du är inne i user och den använder ett interface som heter, som då skulle ha hetat user interface, men bara kommer heta user nu, så kommer en ju user. Alltså det blir ju mycket sådana, så jag vet inte, då får man ju namnge dem på något annat sätt, så det blir, men jag förstår vad du menar, och jag håller väl med i sak. Sen är det väl lite, det är väl lite pragmatism också, att man ger dem, och vana, antar jag, det heter som det gör.
Det är ju någonting som Jeff Away pratar väldigt mycket om på Laracast också. Att skriv inte din kod som att det är en utvecklare som ska läsa den. Alltså den här klassiska code should read as pros, eller vad fan det är de säger.
Ja, just.
Och alltså, det är någonting som jag tycker, själva det konceptet, ja, jag gillar det. Mm. Att det blir alltså, inte det här, ju bättre utvecklare du är, desto lättare har du att förstå konventioner till höger och vänster. Mm. Som någon annan. Det blir som en penismätning liksom.
Ja.
På något vis.
Ja, jag förstår. Men alltså men det där också, det funkar ju bäst på typ metoder och funktionsnamn liksom. Det är svårt att ge en klass ett långt och härligt flytande prosnamn.
Mm.
För klassnamn vill man ju, dels vill man ju hålla det kort och dess, ja, jag vet inte vilket fall man skulle använda den som, men däremot metodnamnen, ofta försöker ju folk liksom ha det så korta jäkla metodnamn som möjligt, vilket också är bara trams. Det kommer ju inte snabba på din applikation för att du har 8 tecken istället för 28 tecken.
Nej.
I metodnamnet. Medan då metodnamnet som är 28 tecken kanske är mycket mer förståeligt i längden. När det står precis vad som händer i den metoden.
Ja.
Så att, visst. Så där håller jag absolut med. Och jag gillar det sättet att tänka. Jag försöker tänka på det själv när jag gör metodnamn, så att det ska stå vad metoden gör så man kan läsa.
Mm. Har du någon pick den här veckan?
Har du någon pick den här veckan? Åh. Nova. Laravel Nova. Ha, ha, ha. Där fick du. Nej, jag har inget annat speciellt så. Jag har knappt varit på datorn senaste tiden faktiskt. Försökt komma igång lite kod den här veckan. Flyttat alla mina sajter till en ny billigare DigitalOcean instans faktiskt igår.
Mm.
Så att det gick smidigt. Och ja, mitt pick skulle kunna vara att flytta alla dina domäner till Cloudflare kanske det heter. Precis. Riktigt smidigt. Och det är alltså när man gör ändringar, det går så snabbt. Det är så snabbt, jag förstår inte hur de gör det. Det är så smidigt, plus att du kan få SSL därifrån på en gång, vare sig du kan installera på din server eller inte. Det är bra DNS-hantering. Och har du de uppsatta någon annanstans, så läser den av din uppsättning som du har redan. I princip får du med allt. Jag har ju några domäner på Loopia, och där kan du exportera en så kallad bind-fil annars. Och så kan du bara importera den i Cloudflare. Så får du med allting. Om du har någon specialuppsättning som den inte klarar av att läsa av. Och så. Så att det är jättesmidigt. Så att Cloudflare är absolut min pick. Och du kan använda dem som din egen DNS också. Det är bara att plutta in 1111 som DNS hemma. Kör igenom dem.
8888 är väl Google, va?
Google är precis. Mm. Och Cloudflare gjorde ju stor grej av att de ska vara snabbaste DNS-en i världen. Här i vintras.
All right. Har du märkt någon skillnad?
Nej. Men jag kör genom kom hem och de är så snabba ändå.
Ja. Min pick denna vecka måste nog vara GitLab, tror jag.
Mm-hmm.
Den 22 juni så släppte de en ny version av GitLab, där man kan squasha alla commits när man gör merge requests. I GitLab så heter det ju pull request, heter ju merge request istället. Jag gillar verkligen GitLab. De har ju byggt in den så att man kan ha IDE. Det är en webb-IDE direkt i GitLab-interfacet. Och hur mycket coola grejer som helst har de.
Mm.
Men just sen de släppte squash and merge featuren så har det blivit ännu bättre.
Mm. Coolt. Kul. Jaha. Några små grejer till här. Jag tänkte bara, kommer du ihåg Stride som jag bjöd in dig till?
Ja.
Stride is no more. De lägger ner Stride och flyttar över, och HipChat läggs ner, och de flyttar över alla sina, Atlassian flyttar över alla sina kunder till Slack istället.
Alltså?
Ja, de har gått slutit ett sånt avtal, Slack och Atlassian. Slack tar över allt och Atlassian köpte väl in sig i Slack lite halvt.
Så vi som redan, vi som redan använder Atlassian och Slack, får det några konsekvenser eller underlättar det för
det lär underlätta. Det kanske underlättar, jag vet inte. Jag lägger upp en länk till announcementen i show notes. För de har ju redan massa kopplingar Slack till Atlassians befintliga produkter.
Ja, precis.
Så att om man använder sig schmitt. Och sen ska vi berätta om den lilla gula.
Ja, kör.
Ska vi göra det? Ja. Okej, okay. Det är så här, vi har ju pratat om den här lilla gula ett tag nu. Och vi tänkte som så här att vi har snickrat ihop en liten Artisans Laravel Sverige t-shirt som vi tänkte alla som ska till Laracon EU skulle kunna få köpa. Så vi gör en beställning och så skickar vi ut till alla. Helt enkelt. Så att om du ska till Laracon EU så måste du köpa den här tröjan. Det finns inga val. Dels blir det en jäkligt rolig grej, för jag tror inte någon annan Laravel-grupp i världen har gjort det. Dels så blir det väldigt lätt för alla att hitta varann, för den här tröjan är alltså gul, tre kronor gul kan man väl säga, tre kronor fotbollslandslaget tröje gul liksom. Och så har vi gjort en liten speciallogga till den så att det ska stå på framsidan. Och jag funderade på om man inte ska ha sitt namn bak i tröjan också. Det här var det ballt. Det blir lite dyrare tröja då.
Nej, det tycker jag inte.
Det här var lite ballt. Men så vi gör som så här att vi tar emot, ni kan skriva till oss på Slack eller vilken kanal som helst. Så ska du till Laracon EU, ja, eller mejla, eller podcast@artisans.se. Mm-hmm. Så skriv ett meddelande till oss någonstans och lägg tröjstorlek. Och tröjan kommer kosta ungefär
4 000.
Klar. Nu ska jag se, jag ska bara ta bort det här för jag har lagt till mitt namn här. Vi tar bort den och så kollar vi runt 160 spänn ungefär. Jag ska kolla om jag lägger till 10 tröjor så blir det, ja, vi säger 160 spänn. Per tröja. Så jag vill veta storlek helt enkelt. Vilken storlek ni vill ha. Och om inte gult passar er så skitsamma. Det är under Laracon och ni kommer gå i en gul klunga liksom. Det var så jävla coolt. Jag tänkte kanske vi skulle ha kvar den här till försäljningssängen också efteråt, men utan, det blir en vanlig version då, inte Laracon special version.
Okay.
Så att, det är den lilla gula.
Den är lilla gula.
Och det var dagens podd.
Det var dagens podd, ja.
En,
du kan väl köra den här avslutningsgrejen också med, visst har vi en Patreon, eller?
Vi har ingen Patreon än. Jag har faktiskt haft den sidan uppe hela veckan nästan. Jag ska sätta upp en Patreon. Vi fick vår första donation. Jag vet inte om vi glömde säga det förra gången. Så vem det än var som gav oss en liten donation, tack så hjärtligt. Det var välbehövligt. Betala lite för våran poddhosting och annat. Roligt.
Mm.
tacksamt, tacksamt. Så vi ska köra en liten Patreon för podden så vi kan göra extra grejer. Och kanske göra lite specialpoddar sen som kommer bara finnas ute där vi snackar skit.
Mm.
Kanske snacka politik inför valet.
Det kommer bli slagsmål.
Så att, men ni når oss på Twitter, Artisans.se, Facebook, Artisans.se, Laravel-gruppen på Facebook heter Laravel.se. Slacken hittar ni på någonting. Kolla show notes. Och alla adresser finner ni helt enkelt på podcast.artisans.se, adressen. Surfa dit. Vi får kanske en ny poddsajt där snart. Våran kära poddhost ska släppa nya grejer nu i augusti. Så fint. Riktigt ballt ut. Riktigt ballt ut. Så att ja. Vi tackar väl för idag.
Tack så hemskt mycket för idag.
Ha det gött, ha det varmt, ha det svettigt.